Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag om Ulf Kristerssons spretiga nybygge. Kommer Liberalerna i Stockholm verkligen signera samma reformkatalog som Björn Söder? Och så rotar vi lite i Schrödingers pensionstillägg. Häng med! Det är tisdag den 28 juni och dags för det 37:e sammanträdet här i politikrummet. Det sista ordinarie sammanträdet för vårsäsongen dessutom. Med idag Thomas Nordenskjöld.
Hallå.
Och jag heter Viktor Bart Kron. Vad fort det har gått, hörru.
Ja, men det har ju varit ett ovanligt händelserikt halvår detta får man säga. Även med moderna mått mätt skulle jag säga.
Du menar kanske det här med pandemin som var tillbaka och vände lite i januari, sen försvann och sen blev det krig. Sverige ansökte till NATO och två regeringskriser i veckan och så vidare.
Ja, och så har det varit Magdalena Anderssons första halvår som statsminister.
Var en sån sak?
Stökigt, men opinionsmässigt något av en succé.
Ja, för första gången egentligen på ganska länge så har det ju rört på sig i partiopinionen, i alla fall för ett parti, Socialdemokraterna. Men när vi sitter i studion idag ska jag säga så befinner sig statsminister Magdalena Andersson i Madrid och försöker nästla sig in i NATO som har toppmöte där. Hur det går vet vi inte i skrivande stund. Det är möjligt att det har kommit klarhet när ni hör detta. Vi noterar att det pågår i alla fall, men går vidare med annat. För sen senast vi möttes här förra veckan, Thomas, så har ju faktiskt andra processer gått i mål. Förra onsdagen så nådde den socialdemokratiska enpartiregeringen en verklig milstolpe. De fick nämligen igenom en budget.
Ja, och det satt väl ändå ganska långt inne får man säga. Det krävdes ganska mycket trixande och fixande och en extra ändringsbudget för att det skulle gå. Men till slut så slöt Centerpartiet och Vänsterpartiet upp, ja, Miljöpartiet också såklart, och Amineh Kakabaveh.
Lätt att glömma nu för tiden, vilket de själva ofta blir varse.
Ja, och Amineh Kakabaveh lika så. Enligt egen utsaga så bestämde hon sig ju in i kammaren. Men ja, budgeten gick igenom.
Ja, jag såg ett inslag där på tv när hon står alltså utanför dörren och talar om att hon inte har bestämt sig och sen går hon in i kammaren. Så det, hon gjorde sitt bästa för att dramatisera det här in i det sista, får vi säga.
Ja, men det gjorde hon. Och, alltså under den här omröstningen då har varit många sådana här liksom, ganska dramatiska skeden. Nu händer det igen. Men ett nytt inslag här var ju att Ardalan Shekarabi, alltså socialförsäkringsminister numera, intressant. Ja. Han stod och live kommenterade. Han var inte inne i kammaren som de flesta andra i regeringen, utan han stod utanför riksdagens kammare, alltså kammarfoajén där alla journalister är, och stod där och
tittade på tv.
Tittade på tvn som alla andra gör på den här skärmen och lyssnar på vad som sägs, och man kan följa hela röstningsförfarandet. Och stod i, jag tror att det var i radio han stod och live-kommenterade.
Det var flera runt. Jag såg en SVT-mikrofon också. Ja.
Och jag hade för sig lite svårt att höra vad han sa, för att det var en moderat tjänsteman som höll på att viska mitt öra. Att det var, och som, ja, han sa saker som att det är första gången Ardalan Shekarabi vinner något i riksdagen och sådär.
Ja, just det. Ardalan Shekarabi har ju haft en lite motig tid som statsråd. Det var regionreformen som inte gick igenom. Försökte avskaffa landstingen till förmån för 6 regioner, om jag minns rätt. Det blev ju inget med det. Det blev heller inget med Reepalu-utredningen som han också höll i. Men den här gången så blev det en pensionsjustering.
Det blev det.
Ja. En annan stark scen för övrigt i det där sammanhanget var ju när finansminister Mikael Damberg precis efteråt hade presskonferens i det presscenter som är då precis bredvid kammarfoajén. Och han pratade då mycket allvarligt om vikten av en ordnad budgetprocess och så vidare. Jag var där, det var lite svårt att höra vad han sa, för precis utanför presscentret stod nämligen hela Vänsterpartiets riksdagsgrupp och tjoade och firade och jublade över den nya pensionshöjningen som man har tvingat Mikael Damberg att genomföra då. Så det var något väldigt symboliskt i hela settingen där, om man kan säga så.
Ja, det lite kändes det som att de hade det gått ut någon form av kommando om att det skulle vara ett högljutt firande.
Ja, det får man säga. Det, ja. Det tog liksom inte slut.
Ja, det var många som firade rent generellt. Sen är det lite olika bud om vad man firade, får man säga.
Ja, det får man säga. Så här lät det från Vänsterpartiet och Centerpartiet som alltså för första gången röstade på samma budget, kom ihåg det, i SVT:s Aktuellt samma kväll i onsdags.
Jag är ju väldigt glad idag. På 25 år har vi inte höjt garantipensionerna så här mycket.
Ja, men jag är nog faktiskt gladare än Nooshi Dadgostar. Regeringen gick oss till mötes. Man tog bort det så kallade Nooshi-tillägget och ersatte det med en rak höjning av garantipensionen.
Ja, Vänsterpartiet firade att Nooshi-tillägget har gått igenom. Centerpartiet firade att man hade stoppat Nooshi-tillägget. Glasklart.
Ja, det känns ju oerhört lovande detta inför kommande regeringsbildning.
Ja, och ska man försöka göra någon form av faktakontroll på det här så är det ju som vanligt svårt. Men man kanske kan säga att strikt formellt så hade alltså Annie Lööf rätt. Men i praktiken så hade Vänsterpartiet rätt medan Centerpartiet är objektivt tramsiga. Det här var ju ur varje vinkel Vänsterpartiets förslag från början som sen letade sig fram.
Ja, jo, men så var det väl. Alltså man kan väl konstatera ändå att det är uppenbart viktigt för Centerpartiet, trots att de här partierna röstar på samma budget, så är det viktigt för Annie Lööf och Centerpartiet att distansera sig från Vänsterpartiet.
Möjligen så, ja. En kompromiss kanske vore att döpa det till Schrödinger-tillägget. Det både finns och inte finns, i alla fall som vänsterpartistisk produkt. Whatever. Det finns ju fortfarande, som vi uppenbarligen kan notera, en del frågetecken kring det rödgröna regeringsalternativet. Men de frågetecknen får faktiskt nu tills vidare bli hängande lite grann i luften. För idag ska vi nämligen vända blicken åt andra hållet. Du, Thomas, har ägnat den senaste veckan, alltså efter detta, åt att rota i sverigedemokratiska kretsar och hänga på stan med liberalpartistiska motståndskvinnor, bland annat. Detta låter ju mycket spännande.
Ja, men det var trevligt. Den ganska breda politiska palett som oppositionen är numera, med socialliberaler som Anna Starbrink och sverigedemokrater som Björn Söder i samma regeringsunderlag.
Ja, på min sida av politiken så är vi fyra partier som är eniga, brukar ju Ulf Kristersson säga i olika varianter i debatterna nu för tiden. Men riktigt så enkelt är det inte, har våra trogna läsare säkert noterat för, men ännu mer efter att ha läst ditt reportage.
Nej, men precis. Alltså det är mycket fortfarande som är oklart inom högerblocket, måste man säga. Om man nu kan kalla det för högerblocket förresten. Alltså jag gör det, men det har uppstått en viss namndiskussion där. Alltså vad kallar du oppositionen, Viktor?
Ja, det är mycket namndiskussioner nu. Det är politisk vilde eller partilös, och det är opposition. Ska äta vad regeringen ska äta. Ja, alltså jag tycker nog ändå att högerordet är det minst dåliga alternativet, eftersom det är minst värdeladdat, eller vad man ska säga. Så det borgerliga blocket är ju det som vi brukar kalla alternativet till höger, men det funkar ju inte eftersom Sverigedemokraterna är en substantiell del av det nya blocket, och Sverigedemokraterna är inte ett borgerligt parti, inte enligt sin egen definition. Nej. Inte enligt någon annans definition heller.
Nej, det blir konstigt.
Ja, alltså jag tycker väl egentligen att det blå blocket kan vara okej. Men då måste ju det andra blocket också ha en färg, och då blir det ju det röda eller det rödgröna. Rödgröna skulle i och för sig fungera, men det är ett väldigt inarbetat namn för kombinationen SVMP, och jag tror inte att Centerpartiet blir jättenöjda med den.
Nej, men det är mycket de inte blir nöjda med.
Ja, precis. Det går inte ens att beskriva den svenska riksdagen utan att kränka Centerpartiet.
Rent färgmässigt stämmer ju.
Ja, färgmässigt stämmer det. Men jag landar nog ändå i att högersidan, eller högern, funkar. Det är inte laddat, det är en positionsbestämning. Det är ju så att de fyra partier som av sig själva och av väljarna, deras egna och andras, definierar sig själva längst till höger, eller åtminstone till höger om de fyra partierna som stöder regeringen. Det är oppositionen. Medan de fyra partierna som definieras mest till vänster, de stöder den sittande regeringen. Alltså blir högersidan och vänstersidan en logisk och ganska enkel benämning, tycker jag. Men det bygger ju då på att man använder båda. Man kan inte säga, alltså man kan inte kalla de ena för högern och de andra för...
Så, som jag säger då, högerblocket och de rödgröna inklusive Centerpartiet. Var det godkänt?
Nej, det tycker jag blir i längden kanske lite jobbigt. Det blir... Jag tycker nog att man ska försöka hålla sig till något som blir liksom lika för alla, så att det blir så att det inte uppfattas som ett avståndstagande åt andra hållet. Men det är sällan lätt i svensk politik nu för tiden, så det mesta är väl någonstans okej, kanske.
Ja, och i alla fall då, intensiva diskussioner pågår ju nu då inom detta.
De fyra partierna som inte är regeringen eller underlag.
Det så kallade högerblocket då, med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och det man talar om nu i de här diskussionerna som pågår på alla nivåer då, enligt Jimmie Åkessons utsaga, så är ju det Alltså man talar om de förhandlingar som ska ske efter valet, alltså man förbereder dem, och den här då perioden som är mellan valnatten där då den 11 september då de här högerpartierna hoppas på att ha majoritet, från det till den första statsministeromröstningen. Det där är ju liksom en oerhört kritisk period, beskrivs det som, av flera inblandade. Det är då allt ska falla på plats, alltså det här högerblocket, och då ska man formera samarbetet, hitta formerna för det och enas om sakpolitiken, och det är ju ingen liten sak.
Nej, och det har ju ändå, får man påminna sig om, än en gång gått ganska snabbt också. 50 för drygt 2 år sedan så hade Moderaterna inga kontakter överhuvudtaget med Sverigedemokraterna på nationell nivå. Samarbeten på lokal nivå, de fördömdes av partiledningen. Senast i januari 2019, i slutet av den förra regeringsbildningen, så ville ju Moderaterna skriva ett avtal med Centerpartiet och Liberalerna om att de absolut inte på något sätt skulle förhandla med Sverigedemokraterna under mandatperioden om Centerpartiet och Liberalerna bara lät dem bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. Det var alltid lite oklart exakt hur det där skulle gå till, men under alla omständigheter så var det ju helt klart då det, för nu är det ett helt annat upplägg vi pratar om.
Ja, och nu ska man alltså då enas mellan dessa 4 partier, försöka enas. Och det tycks ju som att Sverigedemokraterna ändå accepterar att de inte kommer att sitta i regeringen. Alltså nu säger Jimmie Åkesson till mig när man frågar att den här frågan inte är avförd. Man vill väl att det här liksom ändå, det ska finnas kvar som en reell möjlighet. Men sättet han uttrycker sig på tycker jag ändå tyder på att Sverigedemokraternas ledning räknar med att inte släppas in i regeringen. Och istället då så talar man ju om en omfattande och mycket detaljerad uppgörelse som reglerar både då formen för samarbetet och sakpolitiken. Och det här är någonting då som även Moderaterna är öppna för.
Ja, det låter väl som att man siktar på något slags septemberavtal då, eller kanske oktoberavtal eller novemberavtal om det drar ut på tiden riktigt mycket. Något slags variant av det så utskällda januariavtalet. Eller?
Ja, sen värjer de sig ju, när man frågar om detta så värjer sig man ju från alla de här partierna mot januariavtalet, men mer i sak än form faktiskt. Alltså januariavtalet spretade mycket, påtalar man då, det fanns ingen gemensam reformagenda, men från Sverigedemokraterna, när man då beskriver den här uppgörelsen som man säger då kommer krävas, man säger också att vi kommer inte chansa, vi måste veta exakt hur formerna för samarbetet ser ut och vilken politik vi ska få ut av detta. Nej, men då är det liksom, ska det vara en mycket detaljerad och omfattande uppgörelse. Det talas i termer av en telefonkatalog.
Ja, Sverigedemokraterna kallar sig ju gärna för ett konservativt parti. Det är väl ibland lite si och så med den ideologiska förankringen, men att prata om en telefonkatalog år 2022, det är väl odiskutabelt konservativt, får man ändå säga.
Ja, men det får man säga. Det känns som min barndom på 80-talet, och mycket telefonkataloger. Men alltså Jimmie Åkesson, alltså han resonerar ju lite som Annie Lööf gjorde när hon slöt januariavtalet med Socialdemokraterna då. Och liksom just det här med att han säger precis som hon gjorde, att den som regerar, de som har makten, de får betala i form av stora eftergifter till då i det här fallet Sverigedemokraterna, tidigare Annie Lööf och Centerpartiet. Och att Sverigedemokraterna då ska ha mer betalt, och att den här uppgörelsen måste vara mycket mer omfattande om Sverigedemokraterna inte sitter i regeringen.
Och det Annie Lööf ville ha och ansåg sig ha fått, sen gick det väl som det gick med det, delar blev av, men hon kallade det för en liberal reformagenda. Så vad vill Sverigedemokraterna då se? Är det ett slags nationalistisk återställaroffensiv, eller har man...
Ja, så kallar man det nog inte. Men det han säger, vi får väl se vad det är. Återigen, det kommer nog nya namndiskussioner här till hösten. Men det Jimmie Åkesson säger är att han vill ha inflytande över alla politikområden, inklusive saker som försvar och utrikespolitik. Det där smärtar nog för en del inom borgerligheten som hade tänkt att det där kan man nog sköta själva. Vi får väl se hur mycket Jimmie Åkesson kommer påverka det där. Men annars är det ju liksom de här centrala frågorna där man redan har gjort en del gemensamma utspel från de här högerpartierna. Det gäller migrationen då, inte minst såklart, väldigt central för Sverigedemokraterna, men även kriminalpolitiken, energipolitiken och integrationen är ju sådant som man pekat ut som viktiga områden där man kommer behöva enas.
Och just där bland annat brukar ju Ulf Kristersson och Ebba Busch framhålla hur eniga man är på deras sida av politiken, och då pekar på att man har skrivit lite debattartiklar och så i samband med debatter. Det här är väl en sanning med minst ett par tre modifikationer. det finns ganska betydande skiljelinjer om man går lite djupare än så.
Jo, men det är ju så. Alltså, i retoriken så låter det ju rätt ofta som att de är tämligen överens. Men med, alltså, migrationen, där tror jag ändå att man underskattar konflikten. Man har ju delvis skrivit ihop sig, men inte, det har liksom inte graden av precision har, eller av, graden av precisering har inte varit så stor, så att säga. Och framförallt mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna så är det ju en stor konflikt, skulle jag säga, en ganska avgrundsdjup skillnad i hur man ser på det. Och jag tror att det kan bli liksom problem, framför allt om det är så att man tänker sig att man ska enas om migrationen innan en statsminister.
Alltså, jag tycker spontant att det här låter som ett jobb som skulle kunna bli ganska stressigt även om man tyckte exakt lika om exakt allt redan från början. Vilket man alltså inte gör.
Nej, och Sverigedemokraterna vill ju dessutom, alltså de vill i den här stora uppgörelsen som man sluter efter valet, som ska innehålla allt möjligt då, där vill man att det ska vara, som delvis var även i januariavtalet, det ska vara preciserat med utredningar som ska tillsättas, någon form av direktiv för dem och datum för när de ska tillsättas och vara klara och lagförslag på plats. Det där beskriver ju Mokko som någon form av minimikrav, och det här kommer ju ta tid, alltså det är alldeles uppenbart. Det är, jag menar, Jim Åkesson säger själv att vi måste ställa in oss på detta.
Och sen kommer frågan om budget också, som är en potentiell stötesten.
Ja, men det är ju så. Den ekonomiska politiken är ju ändå grunden för det mesta. Där beskriver Jimmie Åkesson som att Sverigedemokraterna ska vara någon form av grindvakt för liberala och borgerliga reformer. Vi får se.
Mot, ja, precis. De ska vara grindvakt mot,
ja,
inte för.
Nej, inte för. Exakt så. Nej, men budgeten, ja, men där är det ju återigen stora oklarheter hur den ska hanteras. Alltså, Sverigedemokraterna kräver ju ett organiserat budgetsamarbete där man får med från början och inte bara kommer in från sidan, så att man ska liksom, i det här arbetet som då sker på Finansdepartementet då, så ska SD få vara med redan under beredningen, inte bara komma in från sidan eller när någonting är färdigt och ska liksom behandlas i finansutskottet. Och det här är något som jag uppfattade som att Moderaterna och Kristdemokraterna accepterar. Man förstår att det här är nödvändigt. Men inte Liberalerna, eller i alla fall inte alla liberaler.
Nej, och de har väl en poäng. För i besluten som har tagits i Liberalerna om hur man ska förhålla sig till regeringsfrågan och samarbetsfrågor, så lyckades man ju då från kritikernas sida ändå skriva in att man inte skulle ha något budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. Så där har ju ändå den sidan en poäng. Anna Starbrink, som är regionråd i Stockholm, riksdagskandidat i år.
Toppkandidat för partiet, eller på plats 4 tror
jag.
Ja,
på valbar plats, i den mån det finns valbara platser i Liberalerna i höst. Så kommer de in, så kommer hon in, kan man säga.
Ja, men det gör hon.
Och kanske den mest hängivna internkritiken i partiet, kan man säga. Med en mycket aktiv blogg i alla fall tidigare. Hon påminner ju om de här omständigheterna och de här besluten i ditt reportage. Och det har de ju faktiskt bestämt.
Ja, nej, men det gjorde hon sannoligen. Alltså, hon gör ju klart där att det här är liksom en hon ser ju som, beskriver som sin uppgift som kommande riksdagsledamot att bevaka de här gränserna, var de går, och vara med och påverka de här förhandlingarna med Sverigedemokraterna. Och säger då att partiledningen, Liberalernas partiledning, inte har mandat att budgetförhandla med Sverigedemokraterna på det här sättet som Sverigedemokraterna och Moderaterna kräver eller öppna för. Och att alltså den budget som tas fram tvärtom då inte får förhandlas med Sverigedemokraterna på förhand, utan att de ska få komma in då när en budget redan finns och påverka lite mer på marginalen i finansutskottet. Ja, men vilket är ändå något helt annat, får man säga.
Men det här är ändå lite lustigt att detta påpekande kommer, för det från, från partiledningen så låter det ju lite annorlunda. Där är ju, de ska sitta i regeringen och budget, ja, men det där löser sig, typ.
Verkligen, nej, men så är det ju. Alltså, man bör ju notera, tycker jag, att jag tror vi har pratat om det någon gång tidigare här, att Johan Persson då, Liberalernas ledare, när han besökte riksdagsjournalisterna för någon månad sedan, så öppnade han för ett organiserat budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. Jag ställde själv nämligen den frågan till honom om han såg några problem med det. Och nej, men det gjorde han inte och så. Men frågan är ju här om han kommer ha med sig Liberalernas riksdagsgrupp på det, så att säga. Sen finns det väl grader i det, men någon gång där så måste det här bli konkret när man ska formera samarbetet. Det är ju väldigt spännande att följa.
Ja, de skulle nog behöva fatta ett nytt beslut, kan man väl konstatera. Sen kanske han kan göra det, men alltså, om de ska sitta i regeringen och inte ha ett budgetsamarbete med Sverigedemokraterna, då blir det ju nog svårt att få igenom någon budget överhuvudtaget, kanske, i och med att det är ett explicit krav då från Sverigedemokraterna som de andra. Men å andra sidan, det har ju inte hindrat Socialdemokraterna på sistone. Det finns olika varianter att ta sig framåt, uppenbarligen.
Verkligen. Nej, men jag tror att det här är ju någonstans liksom hur man hanterar hur man löser ut det här med budgeten är en knäckfråga och som till stor del avgör om Liberalerna kommer kunna sitta i regeringen eller inte. Alltså, Moderaterna har ju tydligt noterat Johan Perssons positionsförflyttning här när det gäller organiserat budgetsamarbete och att han öppnat för det och verkligen välkomnat det och man ser det som en förutsättning. Men ja, frågan är om Johan Persson här kommer ha partiet med sig.
Det går ju att föreställa sig att ett framgångsval efter den avgrundsdjupa kris som Liberalerna har varit i skulle ge Johan Persson ett enormt starkt internt mandat, att han skulle i princip kunna få dem att utesluta Bertil Ohlin postumt eller någonting.
Ja, framgångsval på 5,5 eller vad är det?
Ja, 4,1 kanske. Men å andra sidan är det ju inte säkert att riktigt övertygade partiliberaler av Anna Starbrinks snitt bryr sig så mycket om banala saker som röstsiffror i modern tid.
Nej, men det är ju så att liksom, alltså, överhuvudtaget tycker jag det ska bli spännande att följa inte bara de här förhandlingarna efter valet mellan då Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna utan även då det här interna inom Liberalerna, den här liksom stora spännvidden som finns då mellan de här socialliberalerna, Liberalerna och de på någon form av högerkant inom Sverigedemokraterna eller vad man nu väljer att beskriva det som. Men det är ju så att liksom Anna Starbrink, det hon liksom säger är ju ett ganska ändå tydligt hot, ganska illa då både mot Johan Persson och kanske allra mest Ulf Kristersson. Och när hon säger att det finns en tradition, en lång tradition inom Liberalen att man som riksdagsledamot kan rösta fritt i samvetsfrågor. Det får man väl säga är liksom, där öppnar hon ju upp om då man gör för stor eftergifter till Sverigedemokraterna.
Det vore ju objektivt spännande att gå från i alla fall ett år då med Amineh Kakabaveh som tungan på riksdagsvågen till att få en internkritisk folkpartist som vågmästare. Ur askan i vulkanen eller vad man ska säga.
Men verkligen, men det kan ju, alltså, med tanke på hur jämnt det är, vi kan ju mycket väl hamna i en situation där det är då Anna Starbrink och kanske Helene Odenjung som är en annan liberal på vägen i riksdagen.
Romina Pourmokhtari, ordförande i ungdomsförbundet, Joar Forssell, den tidigare LUF-ordföranden, de är också där på rätt valbar plats i Stockholm. Någon av dem på mandat 175 är ju inte helt osannolikt.
Ja, men de måste vara med på tåget för att Ulf Kristersson ska kunna regera.
Ja, och andra sidan kan man ju vända på, alltså man kan ju ställa sig frågan hur mycket Ulf Kristersson egentligen behöver Liberalerna när han väl har tillträtt. Alltså, landar vi in ungefär som det ser ut nu med en övervikt för högersidan, jag sa inte att det ser ut som det just nu enligt Paul of Pols, men om det skulle göra det, då är ju ändå det viktigaste för Kristersson att Liberalerna inte trycker röd knapp om hans namn förs upp för en statsministeromröstning. Och det tror jag väl ändå att vi med ganska stor sannolikhet kan utgå från att det kommer inte Liberalerna att göra och inte några interna motståndspersoner heller om inte Kristersson skulle lova Sverigedemokraterna och införa ungersk lagstiftning eller liknande. Det har man ju ändå tröskat på längden, bredden och tvären i partiet att man ska ändå verka för en borgerlig regering. Däremot att de efter det sätter sig på läktaren i protest mot diverse eller bara inte deltar, det är ju ett högst tänkbart scenario. Men förutsatt att mandaten faller ungefär som det ser ut nu eller till och med som det faktiskt är just nu, så räcker det ju för Moderaterna att ha Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna med sig för att kunna driva igenom budgetar, vilket vi har sett vid ett flertal tillfällen under innevarande mandatperiod. Man kan ju fråga sig hur mycket han egentligen behöver Liberalerna då? Hur viktig den här frågan egentligen är för andra än Liberalerna själva?
Jo, men så är det. Sen kan man ju notera, tycker jag, att en sak som faktiskt de här liksom alla inom Liberalerna, allt från Mats Persson som ju nu förbereder det här, den ekonomisk-politiska talespersonen i Liberalerna som har varit väldigt starkt pådrivande för att man ska gå in i det högerblocket och till då Anna Starbrink och den falangen. Så det är en sak de faktiskt är överens om är ju faktiskt att man ska sitta i regeringen. Det vill även de här socialliberalerna vara med och påverka från insidan och sätta de här gränserna. Och det är ju också Johan Perssons uttalade mål här. Men här, liksom, enligt mina källor, så har ju frågan om vilka partier som ska sitta med i regeringen har verkligen varit uppe till diskussion. Och det är verkligen långt ifrån avgjort. Som jag nämnde här, så att Sverigedemokraterna inte sitter med, nej, men det verkar liksom, där, även fast det inte är liksom glasklart, så tror jag att det kommer bli. Sverigedemokraterna kommer inte sitta med i regeringen. Men när det gäller Liberalerna så är det högst oklart. Alltså, enligt mina källor då, från flera partier inom det här blocket, så har Sverigedemokraterna lyft detta och sagt att man ser stora problem med, och att det är långt ifrån är säkert att man kommer släppa fram en regering där Liberalerna
sitter med. Och de är ju inte ensamma heller. Jag tycker det har gång på gång kommit signaler från kristdemokratiskt partiledarhåll om att man nog gärna ser en regering utan Liberalerna. Ebba Busch senast i Dagens Industri idag är mån om att ha Moderaterna för sig själv. En MKD-regering som samarbetar åt två håll är väl det hon förespråkar då.
Ja, men det där var, tycker jag var intressant. Men jag skulle säga att det är ju en högst öppen fråga här, vilka partier det blir i slutändan. Att M och KD kommer sitta i regeringen om det blir ett maktskifte, det är väl tämligen klart. Men min bild är precis det, i linje med Ebba Busch säger där i Dagens Industri, att KD inte skulle sörja om Liberalerna hamnar utanför. Men däremot så är det så att Moderaterna är av en annan uppfattning här. Så många, de är ju väldigt måna skulle jag säga, att ha Liberalerna med sig. Det tycker jag var tydligt redan över ett år sedan då, när de fattade beslut om man skulle gå tillbaka till den borgerliga sidan och då i samband med förra sommarens regeringskris då januariavtalet föll. Då vet jag att när man pratade med moderata strateger så lyfte de det här faktumet att Liberalerna kom hem, som man uttryckte det, som att det var avgörande för valet, att det liksom där och då lades grunden för en...
Det handlar inte bara om de 2% som Liberalerna hade med sig då på den tiden, utan att också om hela erbjudandet, paletten.
Ja, nej, men det är så.
Det var det blåa högerblockets samlade komposition.
Ja, men lite som att Socialdemokraterna inte har något emot dem att sitta både med Vänsterpartiet och Centerpartiet, för de lite tar ut varandra, så har ju inte heller Moderaterna något emot att ha både Liberaler och Sverigedemokraterna med sig, för de liksom lite tar ut varandra. Och det har ju kommit en del mätningar, det är Ipsos nyligen, då leder högeroppositionen för första gången på länge till följd av att just Liberalerna ökar markant. Och jag tog del också av en mätning från Demoskop som Liberalerna beställt, som då handlar om opinionen i Stockholms stad, alltså hur man ska rösta riksdagsvalet, hur stockholmarna ska rösta riksdagsvalet. Och den var lite intressant, om den nu stämmer, för där visar det då att Liberalerna har mer än fördubblats här under våren, i och för sig från typ 3% till drygt 6. Man ska väl, det är fortfarande hyfsat låga nivåer för Liberalerna i Stockholm. Det har ändå varit traditionellt ett starkt fäste. Men Socialdemokraterna backar då samtidigt där. Och om det här stämmer, då illustrerar det ju precis där som man från moderata strateger har tänkt, att Liberalerna är en nyckel för att nå de här mer mitten orienterade väljarna i Stockholm, som Moderaterna har varit så hopplöst dåliga på att tilltala under senare tid.
Ja, och här finns det ju, ska vi säga, i all korthet en intressant liten kontrast mot läget på vänstersidan. Den har ju då också ett krisparti, Miljöpartiet, som ligger konsekvent under spärren fortfarande. Där har det uppstått börjar uppstå en diskussion i bredare röda kretsar om huruvida man nog borde stödrösta på Miljöpartiet. Att utan Miljöpartiet är vi körda, uttryckte sig den socialdemokratiska rebellisten Daniel Suhonen i Aftonbladet förra helgen. Göran Greider har varit inne på liknande tankegångar, det brukar börja där. Sen blir det bredare, och det är väl delvis sant. De har inte riktigt råd att slänga bort de där mandaten, eller de där procentenheterna. Men å andra sidan så är det omvända också sant, att det är väldigt svårt för Socialdemokraterna att vinna med Miljöpartiet. Det är en kontrast här. Alltså Moderaterna upplever sig, och tror jag i verkligheten också, gynnas av att kopplas till Liberalerna. Det blir lättare att nå de marginalväljare, de kritiska grupperna som man verkligen behöver övertyga. För Socialdemokraterna är tvärtom. Ju mer man förknippas med Miljöpartiet, desto mer skrämmer man sina egna nyckelväljare. Bilburna plånboksväljare i radhusen som gillar Magdalena Andersson men kan tänka sig att rösta på Moderaterna. LO-män som tvekar mellan S och SD. Och så får de höra att Märta Stenevi är tillbaka, på väg tillbaka in i Rosenbad, och så springer de iväg igen. Alltså det finns en... Det är lite, en liten paradoxal situation. Ett moment 22 för hur Socialdemokraterna ska förhålla sig till Miljöpartiet i den här valrörelsen. Man kanske kan hoppas på att någon annan ger dem draghjälp. Frågan är bara vem.
Ja, verkligen. Men sen när det gäller då högeroppositionen, så är det ju det är tydligt så att med Liberalerna med som bord, så har ju den här högeroppositionen större förutsättningar, speciellt nu när Liberalerna går över spärren, att nå sina 50,1% som man nu behöver. Men det skapar ju då också alldeles uppenbart större motsättningar och spänningar inom det här blocket, och blir svårare att bilda en fungerande regering på det.
Jag skulle ändå vilja lufta en liten invändning också vad gäller Sverigedemokraternas förhandlingsposition. Alltså, man jämför med hur Centerpartiet agerade under förra mandatperioden, eller när den regeringen skulle bildas och januariavtalet skrivas, så det Centerpartiet också gjorde då, det var ju att luta sig mot riksdagsmajoriteten i väldigt många frågor. Man pekade att det finns stöd för reformering av arbetsrätten. Det finns stöd för reformering av hyressättning. Det finns stöd för en massa liberala reformer som man själv kallar det då. Vilket var sant om man räknade ihop Alliansen och Sverigedemokraterna. Det man också spelade på, även om man gjorde det outtalat, var ju att man hade ett alternativ, nämligen att släppa fram en moderatledd regering. Det var ett alternativ man hade då, ska jag säga, knappast nu när man har grävt skyttegraven så djup högre ut. Men då hade man det.
Alltså man inte har något alternativ att släppa fram Socialdemokraterna som du...
Ja, nej, men jag, precis. Jag menar att Sverigedemokraterna är ju idag ett betydligt större parti än vad Centerpartiet var då. Det spelar roll, men strategiskt så är läget odiskutabelt sämre. Just för att de tillgängliga riksdagsmajoriteterna i sak, ja, de finns, men då är det i frågor som pensioner, socialförsäkringar överlag. Det handlar ju inte om att om Sverigedemokraterna inte kan komma överens om invandring, kultur, integration med Moderaterna och Liberalerna, då finns det ju inga andra riksdagsmajoriteter att luta sig mot i de frågorna. Och det finns absolut inget annat regeringsalternativ.
Nej.
Alltså att släppa fram en socialdemokratisk statsminister som också stöds av Centern och Miljöpartiet, det kommer inte Sverigedemokraterna att göra, hur mycket konspiratoriskt lagda borgerliga män på Twitter än tror det. Det kan inte ske, för det skulle få Moderaternas svekdebatt efter decemberöverenskommelsen att framstå som en mysig gruppkram. Alltså Sverigedemokraternas sympatisörer skulle inte ha förståelse för den lösningen, tror jag. Och på det viset så är ju förhandlingsläget kanske inte så bra som siffrorna egentligen borde medge. Men det bygger förstås på att någon vågar syna positionen.
Ja, men sen tycker jag att man kan notera det. Alltså, när jag pratar med ledande sverigedemokrater så uttrycker de en ganska genuin oro för vad det här skiftet då från att man har varit det här ständiga oppositionspartiet att bli en del av makten nu, ingå till regeringsunderlag. Det är verkligen ett historiskt skifte för Sverigedemokraterna och svensk politik. Och det man är rädda för då i detta är att det ska uppfattas som att man, att väljarna ska uppfatta det som att Sverigedemokraterna är med och styr och har makt, man är en del av makten, men i praktiken ändå inte lyckas påverka politiken i någon större utsträckning. Att man inte lyckas lägga om migrationspolitiken, att saker och ting stoppas av lagråd och tröskas sönder i liksom, av borgerliga tjänstemän.
Det vill
i
säga, det som i regel händer när man ska göra politik på riktigt.
Ja, men det är liksom det man säger då från Sverigedemokraterna, att det här om något är det som skulle kunna få vårt parti att pysa ihop, och därför kommer man då behöva, som man säger, gå in med verkligen full kraft i de här förhandlingarna efter valet och verkligen lyckas driva igenom väldigt mycket och med en hög grad av precision, liksom tydligt vad man har kommit överens om. Ja, så.
Ja, alltså, jag skulle nog säga att den här oron de känner är högst motiverad, och det är något av en lose-lose situation, men den är ofrånkomlig, och det är klart att det kan krascha, det kan dra ut på tiden, det kan till och med bli nyval eller sluta med en extremt svag Kristersson-regering utan budgetunderlag.
Det behöver i alla fall säkert ske ett par, det kan säkert behöva ske ett någon eller ett par.
Så kanske det kan vara. Sen tror jag att de inte kommer undan dilemmat i alla fall, för ur ett kortsiktigt opinionsperspektiv, eller kort till medellång sikt kanske vi ska säga, så tror jag att man väljer mellan två dåliga hötappar här. Alltså, antingen så får man göra de revolutionssugna kärnväljarna besvikna, och det kommer man att göra om man ska ha makt, något annat är nästan otänkbart. Eller så får man blockera möjligheten att byta ut en, som man själv beskriver det, vänsterliberal socialregering. Inte heller helt optimalt gentemot de mest övertygade sverigedemokratiska väljarna. Men politik är sällan historien om trevliga och enkla val, och nu får även Sverigedemokraterna kanske uppleva det.
Ja, eller så vinner Magdalena Andersson valet och alla slipper välja.
Det vore kanske enklast på sätt och vis. Ja, hörni, det här var det sista ordinarie avsnittet av Politikrummet för den här vårsäsongen. På lördag, dock, så åker du och jag, Thomas och Helena och resten av vår politikredaktion till Visby för Almedalsveckans comeback efter vad som blev 3 års pandemiuppehåll.
Ja, men det ska bli intressant att se hur partierna tar sig an detta. Det är ju en kortare vecka i år, söndag till torsdag, än det varit tidigare. Och det är 2 partier som håller tal om dagen. Alltså det är på
I alla fall 3 av dagarna.
Ja, just det. Så är det. Alltså, på söndag då så inleder Magdalena Andersson med att hålla tal där på söndagkvällen. Och sen då är det 2 partier då. På måndag så är det Ulf Kristersson som håller tal innan lunch. Och så kommer Nooshi Dadgostar på kvällen. Och på tisdag är det så Ebba Busch och Johan Persson som talar. Och Jimmy Åkesson och Annie Lööf är på onsdagen. Och sen så avslutas allt av med Per Bolund på torsdagen.
Lagom till att alla åkt hem. Typiskt Miljöpartiets tur i år. Expressens politikredaktion, vi har ju en egen scen. Andra viker ner sig, vi kör på och tar ansvar för svensk demokrati. En egen scen på Hamngatan i Visby, alldeles invid både Almedalen och Donnersplats. Framförallt nära Donnersplats. Ni som har varit på Almedalsveckan tidigare kommer att känna igen er rent geografiskt i alla fall. Vi drar igång på söndag ungefär 14:00 och sen blir det intervjuer och debatter och försnack och eftersnack hela vägen fram till torsdag. Oftast under ledning av mig, vår poddkollega Helena Gissén eller vår biträdande chefredaktör Karin Olsson. Även Anna Hedestam från Expressen TV kommer att spela en central roll där. Du, Thomas, du kommer som vanligt smyga runt i Visbys gränder och rota fram det senaste och rapportera till oss.
Ja, jag ska göra mitt bästa i alla fall.
Ja, och du, jag och Helena ska också göra en politikrummet special tisdag 13:00 på Expressen scen. Är ni i Visby, kom gärna förbi och lyssna på oss. Titta också kan man göra. Då, annars kommer det också gå att se på Expressen TV. Däremot inte i detta flöde eftersom poddlyssnare tenderar att tycka att ljudet på sådana tillställningar är för bedrövligt. Mycket modernt alltsammans. Titta gärna då och lyssna på oss igen senare i år. Men tack för den här studiosäsongen, Thomas.
Ja, men tack själv.
Så ses vi i det här rummet och i det här poddflödet i augusti igen. Tack för att ni lyssnade idag. Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.